Vi har ju haft som tema om Guds rike och hur Guds rike ska bredas ut. Och Guds rike breds ut genom den helige ande. Så i lovsången när vi prisar Gud så vet vi att det händer någonting fantastiskt. Och Jesus, han har lärt oss hur vi ska breda ut Guds rike. Han säger, be så här. Fader vår. Jag hör inte, som. Helgat var det ditt namn och tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Så breds Guds rike ut. Men inte bara på det sättet, för att det kan lätt bli så att man tänker att det är bara bön som fixar det. Det är bara lovsång som fixar det. Det som för in Guds rike, som får det att bli ett genombrott, det är när vi lyder den helige ande. Handlar inte bara om att höra eller sjunga eller be, utan att höra och göra. Att våga ta det där steget i tro. Och många gånger så undrar man varför det inte blir genombrott, eller det kan kännas tråkigt eller kanske lite torrt i det kristna livet eller stängt. Jag tror det första, innan du börjar klaga på Gud och människor och omständigheter eller så, fråga Gud, är det någonting, är det ett område där jag ska lyda dig på? Visst var det en svår fråga? Och det ställer man inte om man är lat eller om man inte vill ha med Guds vilja att göra. Men om du ställer den frågan, så riskerar du att få svar. Det är väl bra, va? Det är väl bönesvar vi vill ha, eller? Eller är det bara bönesvar som bortskämda barn vill ha? Om det som är gott och det som är bra och det som vi klarar av. Eller vill vi ha sådana bönesvar att Gud också leder oss att breda ut hans rike, hans vilja, göra en skillnad här på jorden? Hur många vill vara med och kan tänka sig att be den bönen? Ja, det var nästan allihop. Så säg bara efter mig. Fader, du älskar oss och du vill att vi ska vara lydiga. Hjälp oss att förstå hur vi kan lyda dig mer. Du känner oss. Vår bekvämlighet. Våra begränsningar i tankarna. Våra negativa tankar. Och du är större. Och din heliga ande förnyar våra sinnen så att vi förstår att du är god. Och du har goda gåvor för oss. Och en god ledning. Ja, det var lite svårt att tro. Och en god ledning. Och du vill leda oss. Amen. Precis. Jag håller med. När Jesus talar om den helige ande, så vi hamnar igen i Johannes 14 och så blir det en fortsättning från söndag 14 dagar sedan som du kan kolla på eller lyssna på via nätet, via vår hemsida 14 dagar sedan. Så säger ju Jesus att han i Johannes 14 och vers 26, men hjälparen den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Men han säger också, om du följer med mig i kapitel 16, så står det i Johannes 16 och så står det där i vers 13. Och det är många som har glömt bort att det står så. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Så den helige ande kan inte ljuga. Därför är det inte lämpligt heller att ljuga för den helige ande. Eller att försöka ljuga om den helige ande. Att dra till med att säga att Gud har sagt om man inte har sagt det. Det är ju egentligen att förvränga det som den helige ande har. Helig ande är helig. Det var en stor sanning, va? Helig ande, han är sanningens ande. Och sanningens ande lär oss om oss själva, men också om andra, och lär oss om Gud. När jag nu har läst så har jag blivit så oerhört inspirerad. Nu hoppar jag ner här även om det inte blir lite ljus, men det innebär att jag ser er. Även om ni inte ser mig, så tycker jag det är viktigast just nu att jag ser er. Så följ med mig i tre olika kapitel, Apostlagärningarna 7, 8 och 9. Följ gärna med i din bibelapp eller i din pappersbibel. För det talas det om den helige ande på ett sätt som gör att vi kan förstå honom och hur vi kan lyssna till honom idag, 2018. Vad är det för dag idag, Frank? Har du koll på det? 3 juni. Nog med förslag. Och det här är väldigt tidigt. Och så är det en av diakonerna. Alltså en som skulle vara med och frigöra apostlarna till att känna Gud. Han är fylld av helig ande. Han börjar predika. Och han har så mycket visdom och så mycket tro. Och han är så profetisk och han är så orädd. Och så står det i Apostlagärningarna 7. När han har predikat, så står det i 7:51, så börjar han tillrättavisa dem. Och så säger han så här. Alltså det är en annorlunda predikant. Ni förstår det. Han var inte rädd för att säga sanningen. Hårdnackade är ni, säger han. Och oomskurna till hjärta och öron. De här var ju omskurna. De var judar. Och de var religiösa. Men de hade inte hjärtats omskärelse. Alltså de var inte födda på nytt. De kände inte Jesus. Så säger han så här. Alltid står ni emot den helige ande. Ni som era fäder. Och så vidare. Finns det någon profet som ni inte har följt? Här talar han till dem om att de inte hör den helige. Man hör inte Guds röst. Man är religiös. Man har en tro på Gud. Man vet vad det står. Man följer traditionerna. Man följer lagarna och paragraferna. Men man hör inte Guds röst. Därför man har inte blivit omskuren i hjärtat. Man har inte blivit född på nytt. Man har inte liv i Gud. Man känner inte Jesus. Och då blir det så här att den religiösa människan kan förfölja den pånyttfödda mycket mer än en som inte alls vill ha med Gud att göra. Så därför så kan religionen vara farligare. För religiösa förföljelsen kan vara mer kännbar. För det kommer från dem som man inte hade väntat sig skulle vara arga på oss och stå emot oss. Jag tror att de flesta i Sverige vet vad religiös förföljelse är. Vi kanske inte känner till den andra sortens förföljelse och så vidare. Men det här är tufft. Och vad händer sen? Istället för att de vänder om när han säger till dem, så står det så här. De blev jättearga, 54, ursinniga. Och så skar de tänder, hur man nu gör. Alltså det innebär inte att de tog en kniv och liksom skar tänder. Utan det är ett tand. De är så fruktansvärt arga, så kanske till och med fragdan ringer på dem. Men Stefanos, det bekommer honom inte. Utan han är bara uppfylld av helig ande. Och så ser han upp mot himlen och så ser han Guds härlighet. Och Jesus står upp på Guds högra sida. Och när han säger det här, då blir de ännu arga. Så nu skriker de. Och så håller de för öronen. Jag vet inte hur du hade det, men vi var såna fruktansvärda barn. Så i söndagsskolan gjorde vi så här. Det har säkert inte ni har gjort. Tur att söndagsskolan inte är här nu, så jag inte lärde om några fasoner. Ulla, du har aldrig gjort så i söndagsskolan. Men Göte, du kanske har gjort så i söndagsskolan? Nej, jag tror inte vi har såna barn. Inte ens Tony gjorde så. Thomas kanske. Men vi höll för, alltså när man inte liksom ville höra längre, så satt vi och förlöjligade då söndagsskollärarna och ledarna och gjorde så här med öronen. Vilket inte alls stressade dem. De bara fortsatte att predika och berätta om Jesus. Det är väl härligt? Och Stefanos, han bara fortsätter. Han bara fortsätter. Alltså det här är den helige andes kraft. Och så springer de emot honom. De driver ut honom ur staden och stenar honom. Vittnena la sina mantlar vid fötterna på en ung man som heter Saulus. Så stenade de Stefanos. Och vad gör Stefanos? Han kastar inga stenar tillbaka. Han ber. Och så står det så här. Han föll på sina knän. Och så under stenregnet så ber han med hög röst. Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Och så somnade han in. Kan man säga att ett fruktansvärt sätt att dö på. Men det verkar som att Gud skyddade honom från smärta. Jag tycker det är så starkt. Han somnar in och säger bara, förlåt dem, ställ dem inte till... Alltså helig ande. Alltså det är så skillnad på att vara fylld av helig ande och tro än att vara fylld av religion, avundsjuka, hat eller bitterhet. Det är som skillnad. Har ni märkt det? Är det någon som har märkt det? Ja. Hur vill ni vara? Vill ni vara arga, religiösa, bittra människor eller vill ni vara glada? Förlåtande. Stefanos kristna, självklart. Det är ju därför ni är här. Och nu tänker man, nu blir allting bra. Det fanns en ung man där, han heter Saulus. Han gick med på att det skedde. Han var någon slags ledare. Han hade liksom börjat den här hetsen mot de kristna. Och så bryter det ut en svår förföljelse. Och speciellt Saulus försöker utplåna Guds församling. Alltså förstår du vilket hat hos en person. Han drar fram till hus efter hus och så sätter han både män och kvinnor i fängelse. Men Filippos, en annan diakon, han hade liksom blivit vald där liksom. Och nu och så var han fylld av helig ande och han hjälpte till och betjänade änkorna och hjälpte till med serveringen. Men nu var han och predikade och den helige ande verkade på ett annat sätt i honom. Så om du har någon bredvid dig. Så säg, den helige ande verkar på ett annat sätt i dig. Den helige ande verkar på ett annat sätt i dig än i dig. Stämmer det här? Följ med mig, håll kvar i fingret. Följ med mig i första Korinthierbrevet kapitel 12. Och så ska vi läsa där också. Jag vet att ni är varma, men jag är ännu varmare. Så står det så här, och så läser jag i vers 7. Första Korinthierbrevet, kapitel 12, vers 7. Och så står det, hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Eller som det stod i en annan, framträder anden så att det blir till nytta. Men jag tror att någon skulle vilja önska att det heliga ande kom så att jag får njuta lite. Det tror jag det är många som tänker. Den helige ande är till. Jag vill vara på ett härligt möte så vill jag njuta av den helige ande. Alltså, det står inte så. Det är njutbart den helige ande verkar. Om du följer honom och lyder honom. Men när du står emot honom är det inte njutbart. Men när du följer honom så kommer härlighetens ande över dig. Och helig ande säger att du ska leva i renhet och leva i sanning. Det kanske inte alltid är så njutbart. Om du bara väljer dina favoritsånger kanske det blir njutbart för stunden. Men om du följer Gud och lyder Gud, där det inte finns en enda sång, inte ens en sträng på ett instrument, utan det är bara du. Då gäller det att den helige ande verkar i ditt liv. Och du är inte beroende av yttre omständigheter och stimulans. Då blir det ju bara som drog. Vad säger Guds ord? Den ene får vishet genom anden. Hur många skulle vilja ha mer visdom? Det är rätt många. Ta ner handen. Hur många skulle vilja att andra får mer visdom också? Ännu mer nästan. Hur många skulle ha mer kunskap, alltså övernaturlig kunskap? Bara få information ifrån Gud. Inte bara böckerna. Det är rätt många, inte alla. Där är vi med. Men hur många skulle vilja få tro genom samma helige ande? Ja, nu är vi med nästan allihop. Men man säger så här då. Hur många skulle vilja få gåvan att bota sjuka? Halleluja! Hur många skulle vilja att andra fick gåvan att bota sjuka så du blir frisk? Ja, vi är med där också. Förstår ni att vi kan ju inte ha allt. Men om vi är med i kroppen kan vi få del av välsignelserna i kroppen. Men om vi bara kommer för att få, då kommer vi att gå hem besvikna. Så står det, en får också gåvan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. Alltså vad som är människans ande, Guds ande och så till och med kan vara en ond ande, en oren ande. Och sen får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Alltså, när Filippos predikar om Kristus så blir människor helade. Och det är en nåd, en gåva som Gud har gett till Filippos att förmedla helande. Men han behöver hjälp, för det blir så många frälsta. Och det är till och med en trollkarl där som har kommit till tro. Och han kallas för den stora kraften. Och för så följde alla den här trollkaren. Vi skulle säga idag att det var någon slags häxa eller New Age-mästare någonting. Men nu följde de istället Kristus som Filippos predikade. Det var väl härligt. Men så kommer apostlarna dit och de kommer dit för det ska skapas ordning och det ska byggas en församling. Och när de kommer och så ber de, och så när de lägger sina händer på de troende så talar de med tungor och de är fyllda av helig ande. Det var också en gåva som Gud hade lagt ner. Olika gåvor. Och sen så fick alla en gåva. De talade tungor. Men när trollkaren ser det här så säger han: jag vill ha gåvan. Och så vill han betala för den. Och det hade inte Filippos sett. Men apostlarna hade en gåva att skilja mellan andar. Att det här var fel motiv. Man kan inte köpa Guds gåva för pengar. Och de förmanar honom, tillrättavisar honom skarpt. Att det där är ondska som du har i ditt hjärta, vänd om. Och det verkar som att trollkarlen förstår det själv, att det här är fel. Be för mig, säger han. Alltså, vi behöver olika slags gåvor. Vi klarar oss inte själva, vi är Kristi kropp. Vi hjälper varandra, bygger upp varandra. I husgruppen, i gudstjänsterna, i vardagen. Är det någon här som du behöver? Peka på någon som du tror att du behöver. Hittar du någon, Frank? Du kan peka på mig annars. Tack. Det finns någon som du behöver, Sara. Och det finns någon som behöver dig. Och det finns någon som behöver dig också. Underbart. Wakey, wakey. Någon behöver dig. Och du behöver någon. Annika Emmerén, säger jag rätt? Vi behöver dig! Och du, ska vi klappa om Annika? Underbart att se dig. Han sagt, var kom du ifrån? Är du kvar i Oslo? Nej, du är här nu. I Göteborg. Bra, vad härligt. Alltså det är den här mångfalden som gör kyrkan till kyrka. Annars blir det ju enfald. Ja. Vem vill vara med den enfaldiga kyrkan? Ja, inte jag i alla fall. Det är bara jag. Nej, det är många. Och så står det så här, om vi går vidare, om Filippos. Nu så är det väckelse, det är tusentals människor och han liksom är där. Då leder Gud honom bort ifrån människorna till en enslig väg. Alltså det är det jag längtar efter, det här. Man kan vara och det är möten och det är härligt och det är läger och allting är underbart. Säger den helige ande, nu ska du gå dit. Och så går han dit. Och jag tror att han kände att det här är helt fel. Hur många har känt en gång att när liksom den helige ande har talat så här: det här blev misslyckat. Nu får jag skämmas. Nu kan jag inte ens skriva om det. Jag kan inte ens skicka ett sms. Alltså, ibland går man fel. Men om man går fel och man gjorde det i kärlek, då gör det inte så mycket. Håller ni med mig? Filippos, han går bort. Och då så ser han den här fantastiska vagnen och den här hovmannen från Etiopien. Och så går han där och så bara hör han. Han läser någonting. Så läser han ifrån skriften, ifrån Jesaja. Och tänker, där har vi det. Det var en man som var gudfruktig, men han var inte född på nytt. Han följde Israels Gud, men han hade inte lärt känna Jesus. Och då säger bara Filippos, förstår du vad du läser? Alltså det kan räcka, förstår du vad du läser? Förstår du vad det här bibelstället betyder? Att bara fråga någon som läser Bibeln, förstår du vad det här betyder? Och när han säger nej, ja då förklarar han vem Jesus är. Utifrån Jesaja. Och när han förstår vem Jesus är, då får han liv. Och så säger han, här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Jag måste få bli döpt! Och sedan så säger historien, vi vet ju inte, att den här hovmannen, han var med och nådde norra Afrika med evangelium. Det kan ju gå till så. Det är rätt så bra dag på jobbet. Hur många vill vara ledda av den helige ande? Hur många vill göra bort sig för den helige ande? Alltså vi vet ju hur det gick. Men det är inte så lätt när man inte vet hur det ska gå. När den helige ande säger att man ska be för någon, säga någonting. Jag tycker det är så speciellt. Jag ska försöka inte nämna namn så mycket så ni inte... Jag bara lämnar som ett exempel. Jag sitter med en man, en ung man i församlingen här. Och så säger han, jag längtar att få kunskap ifrån Gud, alltså syner och information. För när jag ber för människor så ser jag saker. Och när jag började våga tala ut dem så var det någon som sa det till mig. Men en gång så berättade han, jag sa det här i ett möte och den här personen lyssnade och började storgråta och sprang rätt ut ur den gudstjänsten. Alltså då känner man sig lyckad, eller hur? Man tar ett steg i tro. Psst. Jag tror, jag ser någonting, jag ska be över dig. Och så börjar den grå och så stickar det ifrån. Vet du vad den här mannen gör? Han springer efter. Och efter honom springer mötesvärdarna och tar om det. Jag tänkte, vad hände sen? Jo, det blev en uppföljning. Det han sa var så rätt i prick. Tog tag i den här personen så mycket och hjälpte den här personen att bearbeta en stor sorg. Alltså, den helige ande gör någonting och så säger jag, nu ska jag berätta hur jag gör, säger jag. Och så bara ska jag ta ett exempel. Och när jag tar ett exempel för den unge mannen så ser jag i en bild, en syn. Och så ser jag bara, ja det här är ett exempel. Men det exemplet, det blev kunskapens ord. Men jag skulle bara berätta det som ett exempel. Och så bara kände den helige ande säger, men det här är inte bara ett exempel. Det gäller för dig nu. Jag tror att det är vi... Alltså det är inte den helige ande som brister, den helige ande som är ovillig. Vi ska inte övertala Gud, snälla Gud, låt oss förtjäna dig, snälla Gud, gör någonting. Han vill, den helige ande är utgjuten, han är i oss, men vill vi? Ja men vi vill om det är bekvämt, om det inte är en offer, om jag får belöningar, alltså hallå. Vi ska följa den helige ande därför att han är ledaren. Han är inte vår assistent som jag sa förra gången. Han är ledaren. Han är hjälparen som hjälper oss att tjäna Gud. Så vänd på det och säg, men jag offrar mig. Det får kosta på lite grann nu. Men jag gör det ändå. Vad hände sen? När Filippos har dratt vidare så rycker Herrens ande bort honom. Alltså det är en kraftgärning. Så här har vi sett visdomens ord, kunskapens ord, kraftgärningarnas gåva. Så händer det någonting. Kommer du ihåg Saulus? Vi hoppar till kapitel 9. Han som förföljde de kristna. Gud möter med honom så våldsamt. Slår ner honom. Gör honom blind. Apostlagärningarna 9. Då talar Gud till en lärjunge som hette Ananias. Kapitel 9, vers 10. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn, Ananias. Och så svarade han, här är jag, jag älskar det. Han visste inte vad som skulle komma. Här är jag, Herre. Herren sa till honom, bege dig till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus. Till se, han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han ska se igen. Då svarade Ananias, Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästen att gripa alla som åkallar ditt namn. Och Herren sa till honom, slipp då. Vad skönt va? Då säger Herren, jag förstår att det är jobbigt för dig, jag väljer någon annan. Eller? Är det så Gud gör? Jag vet inte hur du som förälder gör om du ber någon att de ska göra någonting. Ja men slipp då, jag tar någon annan. Ja, så kanske man gör. Men Gud, han säger någonting till dig. Han talar till dig. Att du ska ta ett steg i tro. Och det kanske inte är så lätt det du ska göra. Det kanske är svårt. Det kanske innebär att du kommer att få lida för det. Men om du gör det ändå. Då kommer du in i lydnadens välsignelser.
då frigör du någonting. Då kommer Guds rike att bredas ut. Men om du bara säger, Herre är jag, Herre är jag, sänd mig, sänd mig. Och så får du ett uppdrag. Ja, men det var inte det jag hade tänkt, Gud. Jag ska... Kan du inte få någon tjänst där jag liksom bara står och pratar till människor och så blir de alla blir glada? Eller jag sjunger för människor och alla får goosebumps. Har ni tänkt så någon gång? Tänk sig en underbar tjänst. Jag kan vara motivationstalare. Jag triggar igång alla. Wow, wow, wow. Vilken, åh, du är underbar. Åh, goa pastor. Ja, det måste förstå. Lite kött har man ju. Det är ju jätteunderbart när folk hejar på. Eller? Är det någon som är som jag eller någon som är annorlunda? Hur många skulle vilja ha någonting som är riktigt svårt? Men ni vet att den helige ande är med. Förstår ni vart jag vill komma nu? Det är riktigt tufft det som Gud säger till dig, Leila. Men du vet att det är sant. Och det är inte bara predikanten som har sagt det till dig. Utan det är den helige ande. Och det stämmer överens med Guds ord. Och så tar du, jag gör det. Jag går och pratar med den personen. Jag går och ber för den personen. Och så händer det. Minns det killen som började profetera och tjejen sprang ut? Nu kom han till bönemötet här i fredags. Vi har bön här på fredag. Alla vet inte om det, men nu vet ni det. Och så är han här. Och så, jag måste dela det här, säger han. Och så delar han någonting. Jag tänker liksom, vad var det där, tänkte jag. Det var någonting med ett kugghjul som hade fastnat. Liksom, 10 sekunder. Ett kugghjul har fastnat. Lät det starkt, tyckte ni? Hur många tyckte att det lät starkt? Jag tyckte inte det lät starkt alls. Han sköt väl lite från höften. Men så säger jag, det kanske någon som det här träffat. Ja, det var det någon som satte sig. Ja. Så jag tänkte att det mera på det. Sen får jag ett sms från en annan man. Och då skriver han, du vet, det var den här mannen, andra mannen, som sa det där. Precis innan han sa det där om kugghjulet som hade kärvat sig fast, så satt jag och tänka. Så stod jag där och tänkte, jag har kört fast. Det är ingen idé längre, jag har kört fast. Och så bara säger han, det är någon här och det är precis som ett kugghjul. Och så är det som att du har kört fast. Hallå! Amen. Oj, amen. Tack Tony för att i alla fall du tycker att det här var ett bra exempel. Vi gör ofta så, vi får information. Jag har en liten lapp här. Och det är ett budskap här i. Men någon annan har skrivit det budskapet till Frank. Så tittar jag på det. Nej, jag fattar inte det. Du behöver jag inte ge det till honom, eller hur? Varför det? Jag förstår ju inte det. Det är ju till Frank. Skulle du vilja att din brevbärare tittar liksom, nej. Nej, det här kan inte vara någonting. Plusgirot, vad är det för något? Nej, det kan ju inte vara, nej. Nej, det tar, åh, det här var ett vykort med tomten på. Det passar bra. Alltså, vi ska bara leverera. Yes. Om jag bara får några ord, en liten bild, verkar till och med löjlig, konstig, så levererar jag det vykortet, den bilden, det budskapet. Då kan det betyda någonting för den som tar emot det. Och så var det i fredagskväll. Och jag blev så uppmuntrad. Därför att jag tror att när vi börjar agera i det här, också vi som är 50 plus, och vi börjar komma in i äventyret med den helige ande, då vill också andra ha med Gud att göra. För blir det tristess och tråkigt och blaha, blaha och så vidare. Alltså, men vad händer då? Är det någon som vill ha blaha, blaha? Ska vi säga nej till blaha, blaha? Och säga ja till DHA, det är förkortning på den heliga ande. Vi säger ja till den heliga ande. Ja. Men jag säger det, ibland är det svårt. Och det är jättejobbigt. Men han manar på med kärlek. Och så gjorde han med Ananias. Och Ananias, han går iväg. Det är den värsta förföljaren i den tidens historia. Värsta förföljaren av kyrkan som hade ansvaret för många människors liv. Många satt inne i fängelse. Han som bara sitter och tittar på och gillar när Stefan och stenas. Och så kommer han in och så säger han, jag har sett dig i syn och så vidare. Och så lägger han sina händer på Paulus. Och så blir Paulus helt fri från sin blindhet. Jag tror att om vi bara ska be för alla rent allmänt, så får vi inte vara med om det här distinkta. Att en helig ande säger till oss, nu ska du be för henne. Om vi bara talar ut massa ord allmänt, så missar vi det distinkta. Att just nu så behöver Göte ett ord ifrån den helige ande. Och så ger någon ordet. Hur många skulle vilja att någon profeterade över ditt liv? Ja, det är jättemånga. En del tänker sig, ja, nu kommer de predikant och så ska de profetera. Men alla bara kommer för att få budskap, det är själviskt. Alltså, är det själviskt att vilja höra vad den helige ande säger? Nej. Det själviska är när vi vill höra att den helige ande säger sånt som bara vi vill göra och är bekväma med. Men den helige ande, han är inte sån. Man kan inte jäcka honom. Man kan inte lura honom. Han är helig ande. Han är sanningens ande. Och det gör oss fria. Om vi säger nej. Om vi till och med går emot Guds röst. Så blir vi hårda. Styvnackade. Och arga på dem som Gud använder. Så när ilska och vrede manifesteras över den som följer anden, får vi inte bli rädda. Utan ödmjuka oss och inte följa med i det tåget. Det kommer att ske återigen i Göteborg, i vårt land. En sådan härlig ström av den helige ande. Att barn, ungdomar, äldre profeterar, predikar, vittnar, gör de här övernaturliga gärningarna. Det kommer en sådan tid igen. Men det kommer också ursinniga, religiösa människor som kommer att säga elaka saker, göra onda handlingar, kommer att dra åt skruvarna, förfölja. Men vi måste ändå följa den helige ande. Så jag säger det här i förebyggande syfte. Därför att det blir lidande. När vi följer den helige ande. Det är inte så väldigt uppmuntrande. Men det är ändå så vi vill ha det. Eller? Så nu ska vi stå upp. Och nu har suttit ner. Och nu ska vi strax inte avsluta mötet. Men just den här delen. Under flera veckors tid har det bibelordet ringt inom mig, Romarbrevet 14:17. Att Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Och någon tänker så här, ja, när Paulus skrev det här så satt nästan alla och tittade på matprogram på tv. Jag tänkte, de har inte tid med Guds rike. De kollar bara på matprogram. Förr kollar de på sport eller gubbarna kollar på, de andra kollar på matprogram. Alltså det är inte det handlar om. Man kan få kolla på matprogram om man vill plåga sig och se någonting som man inte kan äta. Om man vill. Men det här handlar om att det var regler och traditioner som inte var Guds rike. Och det blev viktigare för dem med matregler och traditioner. Och religiösa övningar. Än det som var verkligheten, helig ande här och nu. Så när man spekulerar i saker och diskuterar olika saker. Så förlorar man det som Gud vill göra här och nu. Och man ville veta exakt när Jesus kom tillbaka. Eller exakt när det och det hände. Och så säger Jesus, det ska ni inte. Det, min fader han vet om tiderna och stunderna. Inte ens jag. Men ni ska bli fyllda av helig ande. Och ni ska vittna om mig. Alltså det är det är nytt fokus. Och rättfärdighet från Gud är fantastiskt. Rättfärdighet som skapas när vi leds av den helige ande är underbart. Och friden som frukten och glädjen som frukten. Det är någonting som är härligare än all mat som finns. Eller hur? Men vi behöver erövra det tillbaka. Ta tillbaka det och säga nej. Nu vill jag inte hålla på med de här näst bästa grejerna. Nu vill jag ha det bästa heliga ande idag. Och ett våldsamt amen på det. Men jag förstår att ni har redan bestämt det. Det är så här är det bara. Det finns inget alternativ. Det är därför jag är här denna underbara dag. Det är därför jag är inomhus och lyssnar på Guds ord och inte utomhus och lyssnar på fåglarna och njuter av solen. Det är för att jag längtar efter helig ande idag. Men inte bara som en känsla. Missförstå mig rätt. Han ger känslor. Men om du jagar känslorna av den helige ande, då ska du lyda honom. För då får du frukten av den helige ande som är rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Du blir för en mättnad som övergår allt förstånd och alla maträtter du kan komma på. Och det säger jag som åt en 8-rätters middag på Syrians bröllop igår. Så jag vet, det var fantastiskt bra. Det förstår ni va? Var det kanske mer än 8 rätter? Vi kan inte räkna. Ni hann med 3-4, sen gick ni hem. Ja. Barnmakten tog slut. Jag började klockan 8, slutade klockan 12:30, så fick jag lite tårta. Det är fantastiskt. Men att ha den heliga ande inom sig, vara ledd av den heliga ande och känna tillfredsställelse, det är bra. Heller lite en torr skorpa och heliga ande, en festmat och bara massa religion. Det lät nästan som ett citat från Facebook, men var det inte, det var bara någonting som kom med. Så du som bara säger, men jag vill ha det, säg jag vill ha det. Säg jag vill ha det. Jag vill ha dig. Helige ande. Hjälp mig att lyssna. Och hjälp mig att följa. Och bli ledd av dig.